grund för att lägga en lagd till en predikan, den sången. Det är bland annat de vackraste sånger jag vet faktiskt. Det är Carola Häggqvist faktiskt som har skrivit melodin, tror jag. Vilket är känsligt ovanligt, för den är ju lite folkviseton i den nästan så. Men Lina Sandell har i alla fall skrivit texten. En dikt var det ifrån, av Lina Sandell en gång i tiden. Modersvingen. Ja, så är det. Jag ska läsa ett stycke ur Apostlagärningarna faktiskt, och det andra kapitlet. Och situationen då föregås av att lärjungarna sitter samlade i Jerusalem. Jesus har lämnat dem och de väntar på att den heliga ande ska komma över dem, och så gör den också. Och från att ha suttit och hukat då, och att ha gått under jorden, så får de då en väldig känsla av frimodighet, och de ger sig ut på stan och de trädde fram, och Petrus håller ett tal där. Och han inleder det här talet, vi ska komma ihåg det lite grann sen, med tilltalet judar. Och ett stycke in i talet så säger han till och med israeliter, kallar han folket, israeliter. Och jag citerar ett stycke mitt i det här talet. Mina bröder, jag kan lugnt säga er att vår stamfader David är död och begraven, och hans grav finns här än idag. Nu var ju han en profet och visste att Gud med ed hade lovat honom att sätta en ättling till honom på hans tron. Därför var det Messias uppståndelse han förutsade med orden. Han lämnade inte dödsriket och hans kropp mötte inte förgängelsen. Denne, nämligen Jesus, har Gud låtit uppstå, och vi kan alla vittna om det. Gud har upphöjt honom med sin högra hand, och sedan han enligt löftet tagit emot den helige anden av fadern har han nu utgjutit den, så som ni här ser och hör. David hade inte själv stigit upp till himlen, men han säger: Herren sade till min herre, sätt dig på min högra sida så ska jag lägga dina fiender som en pall under dina fötter. Hela Israels folk ska alltså vara fast förvissat om att Gud har gjort honom till Herre och till Messias, denne Jesus som ni har korsfäst. Orden träffade dem i hjärtat och de frågade Petrus och de andra apostlarna: bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade: Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så får ni förlåtelse för era synder, och då får ni den heliga anden som gåva. Ty löftet gäller för er, era barn och alla de långt borta som Herren vår Gud vill kalla. Det var bättre förr, eller hur? Allt var bättre förr. Till och med katastroferna kändes mer förutsägbara och lätthanterliga än de som verkar komma framåt. Så är det. Det var mer hedligt på något sätt. Man var mer tacksam och så där över livet förr i tiden. Alltså, var man det. Varför tänker vi så där egentligen? Alltså, jag kommer till det lite längre fram sen. Men det är ju ändå så att historien liksom är ju någonting som har passerat bakom oss. Och vi kan i efterhand inte, det kommer inte påverka oss. Historien hotar oss inte. Vi bara noterar och kan konstatera att det har varit och det gick bra. Va? Medan framtiden då är oviss och hotfull. Och så har det naturligtvis alltid varit, eller hur? Och så vägen, den som ligger bakom oss, tiden som ligger bakom oss, är ungefär som en väg man har, ett landmärke man har passerat. Oavsett vad det var så ligger det bakom oss, det försvinner bort i horisonten. Det gick bra, det hotar oss inte längre. Alltså är det förgångna mycket mer behagligt ibland att betrakta än det kommande som vi inte vet någonting om. Och det här ska jag tala om lite grann. Det är nämligen så att jag har ju 5 barnbarn nu och de här de växer. Och allt efterhand så har de fått byta bilbarnstol. Säkerhetstänkandet har tack och lov förbättrats avsevärt sen jag var ung i alla fall de senaste årtiondena när det gäller barn i bil. Och nu för tiden är det så att barn måste sitta i bakåtvända stolar i baksätet tills de blir så där 3-4 år gamla. Och för deras del så har det väl gått rätt bra att sitta där i bak och titta ut genom bakrutan och se landskapet och vägen försvinna bakåt. Men det har inte varit speciellt roligt, va? Det kan man inte säga. Och kan man förstå. Alltså perspektivet har ju varit ganska begränsat. Men efter då den här vändningen då som de nu har fått med om, så har bilåkandet då för samtliga av dem blivit någonting bland det bästa som finns. Alltså de ser. De deltar i resan, de pekar och frågar och kommenterar. Och bland det första de frågade var vad det var för grejer som åkte fram och tillbaka på fönstret när det regnade. Det hade de aldrig sett. För en tid sen så skulle jag köra lite saker till en granne och skulle bara väl några 100 meter, och den minsta då som är 3,5 ville naturligtvis följa med. Och eftersom det har fullt tillbaka sätet så fick hon denna gång till och med sitta i framsätet. Och lyckan, förstår ni, var total. Upplevelsen maximerad bara så. Och resten av kvällen så berättade hon om denna hisnande resa från kroken och rätt över vägen till grannen bort i Svartmanstorp. Tänk vad det kan göra att bara vända sig om. Alltså omvändelsen är ju ett centralt begrepp i den evangeliska kyrkan som vi tillhör. Vi har betonat omvändelsen faktiskt till och med starkare än dopet. En omvändelse då är precis vad det låter som. Det vill säga vända sig om. Alltså byta perspektiv. Alltså om en väg i livet, vare sig den är livsavgörande eller vardaglig, liksom på något vis är stängd eller visar sig oframkomlig eller befaras leda åt något galet håll, så finns det bara en enda sak att göra, nämligen vända sig om och ta en annan väg. Det är mycket enkelt. Omvänd er och tro på budskapet, säger Johannes döparen i Markus evangeliets första kapitel. Omvänd er och låt döpa er, säger Petrus i den här texten. Inom vår egen kyrkogren då, så har vi, alltså inom den frikyrkliga delen av protestantismen, så har vi ibland gjort omvändelse till fråga om livsstil. Det vill säga att förr gjorde jag det här och det här och nu gör jag det här och det här. Förr gick jag till dansbanan men nu går jag till missionshuset. Förr drack jag brännvin men nu dricker jag kaffe och sådär, va. Och det kan naturligtvis vara befogat ibland. Men det är faktiskt inte riktigt det som Petrus åsyftar i apostlagärningarna. För att vare sig Petrus eller också så småningom Paulus har som ambition att uppfostra människor. Va? Det var fariseerna som ägnade sig åt sånt. Och det är givetvis så, och det kan jag själv vittna om, att omvändelser genom historien har i hög grad påverkat människors livsstil. Men själva omvändelsen är inte en livsstilsfråga. Mina barnbarns då nya bilupplevelse, va, är ju inte en fråga om vilket bilmärke pappa kör, liksom, utan det är en fråga om vilket perspektiv och vilket håll man har blicken. Det är alltså en fråga om att se samma sak som man kanske sett hela sitt liv, fast på ett annat sätt. Om vi nu tar ungarna då, alltså de telefonstolpar och träd och vägskyltar som de betraktar när de satt i det bakvända läget är ju inga andra telefonstolpar och träd än vägskyltar än de ser när de sitter i det framvända läget, eller hur? Alltså det är samma verklighet vi pratar om. För de människor då som lyssnade till Petrus, så var Guds tro verkligen ingenting nytt. Han, som jag sa, som ni märkte va, så inledde han talet att genom att tilltala auditoriet judar. Och sen klipper han i ännu längre in i talet i vers 22. Israeliter, säger han. Och israeliter är ett folk som både då och nu lever i förvissningen om att de är Guds utvalda. Själva tilltalet då, israelit, är inte etniskt utan det är religiöst laddat. Det är alltså inte en geografisk etikett som till exempel danskar eller kolansöbor eller någonting annat sånt, utan det har med tro och uppfattning att göra, ungefär som man säger muslim eller kristen eller socialdemokrat eller vegan eller någonting sånt. Det säger ingenting om var man bor eller var man kommer ifrån, utan det säger någonting om vad som är ens fulla övertygelse, vad man tror. Israeliter då, var då och är nu enligt egen uppfattning de enda i världen som tror på Gud på rätt sätt. Och där man då betraktar folk som inte har Moselag som laglösa. Och där står Petrus och säger att de ska omvända sig. Och då suddar han inte ut det som har varit. Va, liksom. Han förkastar inte historien, utan han talar om det gamla, om profeterna, om kungarna som har gått före dem. Det har egentligen inte hänt någonting annat, säger han, än det som skulle hända. Jesus är den som Gud utvalt till att bli försonaren, Messias. Och genom Jesus är den helige anden utgjuten. Genom Jesus då har Gud alltså förkroppsligat det som förut man hade i bokrullar och riter och på stentavlor. Det var inte en livsstilsfråga. Det handlade inte ens om att byta religion. Det var bara en fråga om att se det som var känt och trott på ett nytt sätt. Vad ska vi göra, säger de. Vad ska vi göra? Omvändelsen då, denna ganska ibland svåra bedrift att se saker från ett annat håll än vad man tidigare har gjort, är någonting som kyrkan och sen de troende har fått ägna sig åt genom hela historien. Och ju mer övertygad man har varit om sin egen förträfflighet i frågan om tron, desto mer bävan och desto svårare har det varit att ta sig an denna omvändelse. Omvändelsen skiljer sig från dopet, va? Dopet är ett. Men omvända sig, det måste man göra många gånger. Inte på grund av att Jesus ändrar sig, utan för att man själv förändras, utvecklas, går vidare. Alltså livet och historien är en resa som sträcker sig framåt mot ett mål. Och då händer det saker där på vägen, va? Ibland kan omvändelsen vara så enkel som för mitt barnbarn till exempel. Det handlar bara om det som är alla fundamentalisters skräck, va? Nämligen att börja se framåt istället för bakåt. Att om livet kommer till en eller går ifrån en är egentligen inte en värderingsfråga, va? Eller hur? Utan det är en fråga om vilket håll man åt man vänd åt under färden. Alltså den som enbart har sin blick fokuserad bakåt kommer att finna att allting som är värt någonting, allting som betyder någonting, allt som är viktigt och värdefullt försvinner och förminskas. sorgligt, frustrerande och ibland rent skräckinjagande. Men det är samtidigt också väldigt bekvämt. Eftersom du varken behöver eller ens kan ta ansvar inför den verkliga färdriktningen. Och det är inte så konstigt. Och det är därför då alltså vi har en tendens att se på historien som någon slags nästan paradisisk tillvaro oavsett hur den såg ut. Jag var i Berlin förra helgen. Till och med de värsta katastrofer kan plötsligt betraktas med någon slags nostalgiskt leende. Jag var på flera museum där som handlade om andra världskriget. Denna fruktansvärda europeiska katastrof. Jag var på Stasi-museet. Vi var på andra monument som hade då med det andra världskriget att göra. Och där går folk och tittar och minns tillbaka. Och tänker att det där andra världskriget, det gick ju rätt bra ändå trots allt. Det var ju skillnad på den tiden. Men vad är det nu för katastrofer som hotar? Ja, nu är det klimathotet. Och vi har nya domedagsprofeter i olika saker. Det kan vara allting. Det är klimathotet främst. Men det är också virus, bakterier, resistens. Det finns en mängd olika saker beroende på vad det är för domedagsprofet som sticker upp så att säga, och talar om. Så är det ändå så att framtiden är tycks mycket mer hotfull. Hur ska det bli? Vart är vi på väg? Liksom? Tro inte att det före andra världskriget var annorlunda. Tro inte att det före första världskriget var något som helst annorlunda. Utan människor har i alla tider betraktat historien med någon slags romantiskt skimmer oavsett vad det hänt. På grund av att den inte hotar mig längre. Och har alla tider också betraktat framtiden även om hoten inte är så där farliga eller vad det nu kan vara. För vi vet inte. Ovissheten gör att den framåtgående riktningen ter sig mycket mer hotfull än den bakåtriktningen. Den som ser framåt då kommer ju uppleva någonting annat. Att livet, alltså framtiden, kommer ju då till en på gott och ont. Kanske till och med rusar mot den. Men det kräver ju också samtidigt att du måste hålla ögonen på vägen. Och du måste ju ta då konsekvenser av de vägval du gör. Och det krävs ju ett visst mod naturligtvis. Och är verkligen inte så särskilt bekvämt. Men det är på de villkoren så att säga, vi följer Jesus, eller hur? Att följa Jesus är då ungefär som att alltså ska vi säga, vara ständigt beredd på dessa omvändelser vi måste göra. När jag körde upp, för jag har ju en del körkort då. Och när jag körde upp då för lastbil och motorcyklar och allt det här med bil då, så fanns det någonting som kom hela tiden. Du måste ha en beredskap när du kör. En bromsberedskap framförallt. Men också beredd att kunna göra ett snabbt val åt vilket håll du ska svänga. På samma sätt så tror jag också alltså i vår tro. Alltså omvändelsen handlar om att ha denna beredskap. Och varje gång så att säga, som vi agerar utifrån hur verkligheten ser ut så är det en form av omvändelse. Jag ska försöka utveckla detta lite. Va? Alltså, kyrkan har under sin stormiga historia ganska ofta hamnat i denna bakåtvända körställning. Kyrkor av olika slag har precis som israeliterna hamnat i en föreställning om att de är de enda i världen som tror på rätt sätt. Och man lever i en känsla av att det bästa och det rätta fanns förr. Och i sina desperata försök att hålla kvar det förgångna så har man då försökt spika fast tiden i manifest, i postulat, i kyrkoordningar, stenhårda riter och dogmer, och till slut så fanns det bara gamla böcker kvar, va? Och ingen kyrka. Ibland har man tvingats till omvändelse. Till att se framåt. Till att välja en väg trots risken att begå misstag. Visst var det så. Protestantismen var en form av omvändelse. Folkväckelsen på 1800-talet var också en omvändelse för kyrkans del i Sverige. Tror ni det kommer fler omvändelser? Ja, Gud förbjuder att det inte gör det. Det måste det göra. Och så är det också i mitt eget liv. Mitt eget liv har ständigt varit en räcka av omvändelser, omvärderingar och nya val. Hur många gånger då? Alltså, att tvingas lita till att Jesus aldrig sviker då, även om tiderna ändras. Hur många gånger måste man som kyrka omvända sig innan Herren kommer? Ja, det vet vi inte. Vi vet bara att det är vårt kall att göra det så ofta det behövs. Och hur många gånger måste jag då som människa omvända mig innan jag är hemma hos Herren? Ja, det vet jag inte heller. Men det enda jag vet är att det är mitt ständiga kall. Dopet är ett, som jag sa. Frälsningen är en, liksom Gud är en. Men omvändelsen måste kanske ske dagligen. Genom livets faser så passerar man ju då gränser där man plötsligt saknar en eller flera vissheter om Gud, om livet och frälsningen. Och det som man då kände var det stora, viktiga, min eget tillfälle när jag själv blev troende kanske för första gången. Väckelsetiderna förr i tiden. När församlingen var ung eller vad det nu kan vara. När det brann. Allt detta då som sakta försvinner i minnets dunkel. Och den bakåtvända färdriktningen är som sagt i många stycken riskfri. Den väcker fina minnen. Men det är inte särskilt lustigt. Som väl är behöver man ju inte bli kvar där hur ung eller gammal man än är. Utan jag tycker väldigt mycket om den där slutklämmen då som Petrus tar i sitt tal. Omvänd dig, säger han, så ska ni få den helige ande som gåva. Det tycker jag är rätt så betryggande för den som känner att framtiden är allt för oviss för att bejaka. Om ni vänder om får ni den helige ande som gåva. Vänd dig mot färdriktningen och du kommer att känna vinden i ansiktet samtidigt som du också ser vägen framför dig. Vad ska vi göra? Frågade de som under hela historien trott att de var de enda i världen som trodde på Gud på rätt sätt. Vad ska vi göra då? Alltså Petrus ord står det, träffade de om frälsning, träffade de i hjärtat, det kan jag förstå. Så den helige ande finns i färdriktningen framåt. Så skulle jag vilja tolka det här ordet. Minnena finns i det bak, erfarenheterna och så vidare, självklart. Men den helige ande finns i färdriktningen. Och naturligtvis är det så. Och det enda vi behöver göra är att vända oss om nu och då. Och det löftet gäller, säger han avslutningsvis. Det löftet, det gäller för er, det gäller för era barn och alla de långt borta som Herren vår Gud vill kalla. Och nu är vi ju väldigt långt borta eftersom vi är på Kolansö, så det måste ju gälla oss också. Amen. Nu får vi lyssna till sången.